programmet och vi är inte avundsjuka längre på möjligheten att vara uppe och lyssna på alla de här som har det. Det är verkligen ett imponerande program. Jag är helt säker på att ni kommer att vara fullproppade i inspiration när ni kommer härifrån. Jag vill också börja med att tacka Thomas Forsfeldt för hans insats som generaldirektör. Det är en imponerande arbete och den imponerande utvecklingen som energimyndigheten har gått igenom. Och jag tycker att vi är värda ett stort tack för både ditt engagemang men också din utveckling av energimyndigheten tillsammans med dina medarbetare. Det är inte bara energitinget som är som bär i sin utan mycket av de insatser som energimyndigheten har gjort präglas av vissa ledarskap. Så mycket tack för det. Och sen vill jag också hälsa då nästa Thomas Kåberg, välkommen till energimyndigheten. Thomas har ett starkt förflutet i energifrågorna, både från universitetsvärlden och näringslivet. Jag tror att det är en väldigt bra bakgrund också för en ny generaldirektör. Jag är otroligt glad över att Thomas valde att söka till energimyndigheten och att jag har fått chans att rekrytera honom. Vi har ju en generaldirektör till på energiområdet som jag också vill passa på och välkomna. Det är Mikael Olofsson som är Elsäkerhetsverket. Det är Mikael Odenberg som är Svenska kraftnät och det är Yvonne Fredrik som är Energimarknadsinspektionen. Jag tror att det kommer att bli ett spännande team som ska jobba med energifrågorna framåt utifrån olika utgångspunkter. Jag också säger att få jobba med energifrågorna i den här tiden är väldigt, väldigt spännande. Jag tror inte jag åker på något möte i hela världen där inte energifrågorna kommer upp på dagordningen. Och då är det ju särskilt spännande att i det, den tidseran få chans att vara också myndighetschef. Så jag önskar alla dem lycka till. Vintern har varit väldigt varm och kort. Och i stora delar av landet så har inte ens pojkarna kunnat ta sig fram till barnens stora sorg. Den 17 februari så anlände våren till Götaland och södra Svealand och några dagar senare till södra Norrlandskusten. Och det är klart att det är lätt att se de här förändringarna som en del av den stora klimatförändringen. Oavsett om det är så eller ej så är det ju så att vi vet att världen har väldigt snabbt förändrats. Och att temperaturen stiger och att den globala medeltemperaturen under 1990-talet har ökat med 0,6 grader. Vi vet också att glaciärerna går tillbaka, att insektet i Arktis minskar och att havsnivåerna stiger. Och det vi såg förra året så har ju kunskaperna om globala klimathotet blivit både mer samlad men också fått ny kunskap. Och nu vet vi med säkerhet att det finns ett samband mellan växthusgaser och temperaturökningar. Det finns ett samband mellan vad vi äter, hur vi värmer upp våra hus, hur vi reser och när den första båttippan ute i vattnet står niger och säger att nu är det vår. Och så ser världen ut idag. Och det som är det intressanta som har hänt det senaste året tycker jag är framförallt att vi har en samlad syn kring detta. Och det är ju också den verklighet som vi som politiker, som myndighetsföreträdare, som näringsliv, som kraftproducenter, som privatpersoner har att förhålla oss till. Och sanningen är ju, visar inte minst rapporten, att om vi inte gör någonting idag så kostar det mer senare. Och i den insikten tror jag som också har fått inte minst näringsliv och kraftproducenter att se att det är viktigt att vi satsar här idag. Jag kommer precis från en Wireless-konferens i Washington där jag pratade till mig inte var energi. Och jag hade den stora glädjen att medverka, men också lyssna till många intressanta personer. Och det som var det tydliga på Wireless-konferensen var ju ungefär så här, att nu behövs inte fler forskarrapporter. Utan det är dags för världens ledare att vända blad. Det är dags att gå från problemidentifiering till problemlösning. Det är dags för handling. Och det tycker jag var en mycket samlad bild ifrån från 2015 det var från hela världen som var där. Bara många var också ministrar och representerade regeringarna. Att nu är det dags för handling. Och det var också det som verkligen vilja göra någonting. Jag vill prata med er idag om handling. Jag vill berätta vad regeringen gör på områdena förnybar energi och energieffektivisering. Och många steg är naturligtvis redan tagna. Sverige har vänt bra och vi är också en föregångare på många sätt. Jag vill berätta förra året om de satsningar som vi har på hållbar elproduktion på biodrivmedel för energieffektivisering. Och det är lika aktuellt idag som det var då. Jag sa också att det är viktigt med en långsiktig energi- och klimatpolitik därför att vi ska kunna ge långsiktiga förutsättningar för de som investerar i detta. Och regeringen har tagit ytterligare steg under det här gångna året. Jag sa också då att vi har behov av att forma vår energipolitik i ett europeiskt och globalt perspektiv. Därför så tycker jag att det var ett mycket bra steg framåt när den europeiska kommissionen tidigare då presenterade sitt klimat- och energipaket. Det är ett energi- och klimatpaket som bygger på de europeiska stats- och regeringschefernas tidigare överenskommelse. Det är fastslagna om målsättningarna om förnybar energi, biodrivmedel men också om energieffektivisering. Och det är väldigt intressant att mottagandet av paketet har varit väldigt positivt från alla medlemsländer. Det finns en hel del kvar att diskutera i form av detaljer, men vi ska komma ihåg att dels har det här paketet tagits fram på rekordtid. Och vi har lyckats uppnå en någorlunda enhet kring det här energiklimatpaketet som är imponerande. Vi är eniga om att förslagen är viktiga. Vi är eniga om att det är bråttom. Och det är bråttom inte minst därför att EU ska vara trovärdig när vi går in i och utför de klimatförhandlingar som nu är aktuella i Köpenhamn under vår ordförandeskap 2009. Vi vill ha en internationell klimatöverenskommelse. Sverige vill leda det arbetet och måste också Europa ha ett stort ansvar. Från Sverige är EUs klimat- och energipaket en framgång. Vi har varit pådrivande i processen och vi ska fortsätta vara det. Jag ser också att Sverige kan spela en mycket viktig roll när det handlar om att implementera samma program. Vad innebär kommissionens förslag? Ja, jag tänkte koncentrera mig på två grundpelare som finns i dels kommissionens förslag men också i vår egen prioritering. Det är förnyelsebar energi och det är energieffektivisering. Om jag börjar med den förnyelsebara energin så har ju EUs statsrådschef slagit fast att andelen förnybar energi år 2020 ska vara 20%. Och sen har kommissionen fördelat de här 20% från de olika medlemsstaterna. För Sveriges del så handlar det om att vi år 2020 ska ha andel förnybar energi på 49%. Vi har idag 40% jämfört med EU-genomsnitt som bara är 8,5%. Och det gör ju att Sverige idag har en högst andel förnybar energi. Om kommissionens förslag på 49% är fast så kommer vi 2020 fortsätta att vara främst i Europa. Men det är också glädjande att se att ett antal länder som inte har gjort tillräckligt mycket under alla dessa år nu tvingas göra kraftfulla insatser. Kommissionens förslag är för jag uttryckt ett tufft men inte omöjligt. Vi tittar nu på detaljerna i det här och inget är ju klart ännu i beslut, men Frankrike har som ordförandeland i höst en ambition att ha det här till ett fullständigt beslut. Och vi kommer att behöva göra en del av våra befintliga styrmedel. Vi kommer att behöva jobba med energieffektivisering och se vad vi kan göra på det området. Vi kommer att behöva göra prioriteringar och fortsätta dela kring olika program och satsningar på forskningssidan för att vi ska klara det. Som ni vet så brukar jag tala om att elförsörjning inte finns bara så på två ben. Det är el från vattenkraft och el från kärnkraft. Och därför är det lite prioritering för mig att skapa ett tredje ben i den här energimixen. Framförallt av mycket skäl därför att vi såg för ett och ett halvt år sedan ungefär de bekymmer som vi hade kärnkraften som stod stilla av säkerhetsskäl och vi hade inte vattenkraftigt i våra vattenkraftsdammar. Då innebär det, om vi ska klara en trygghet framöver, att vi måste ha tredje ben att stå på när det gäller hoppas verkligen att vi ska nå fram till en bred överenskommelse kring energipolitiken. Jag tror att det finns goda förutsättningar nu också när vi har de tydliga signalerna och de tydliga målsättningarna på EU-nivå vad det är vi ska göra framöver. Om vi tittar på det tredje benet så kommer det här, i första hand att handla om kraftvärme och vindkraft. Sen så småningom så kommer naturligtvis också vågkraft, solenergi och andra förnyelsebara produktionstekniker att vara en del av detta. Men om vi är realistiska så är det kraftvärmen och vindkraften som kommer att vara det första. Elcertifikatsystemet är naturligtvis en viktig del för att styra, och det som är bra med elcertifikatsystemet är att det är långsiktigt, det är förutsägbart, och det är en hel del andra länder som nu tittar på oss för att granska vårt elcertifikatsystem därför att man tycker det är bra att ha den här typen av marknadsinstrument och inte behöva ha olika IT-system som andra länder har som kan vara mer oförutsägbara eftersom det ska behandlas hur mycket pengar som ska gå till den här IT-systemen varje budgetförhandling. Med elcertifikatsystemet så ser vi nu hur det investeras väldigt mycket i förnybar energi, både vindkraft och andra kraftkällor. Och det ger oss en stor trygghet också i energimixen, en tryggare energiförsörjning redan 2010 och fram 2015, så ser det riktigt, riktigt bra. Vi har också tagit andra initiativ för att leva upp till de här högt ställda målen om förnybar elproduktion. Vi försöker nu att komma från de låsningar och tröghet som finns i den här tillståndsprocessen, som inte minst gäller vindkraft, men det gäller också andra kraftkällor. Det är ju så att klimateffekterna lämnar inte ett helt tillstånd, utan de kommer oavsett. Klimateffekterna behöver inte ha något tillstånd som har miljöverkare tillgäll. Men här har vi en miljöprocessutredning som har i uppdrag att komma med förslag som leder till förenklingar. Och det finns ingen rimlig anledning till varför tillståndsprocessen ska ta längre tid i Sverige än i andra jämförbara länder. Vi tar också över nätanslutningarna, och jag har precis fått en ny utredning, nätanslutningsutredning som den så spännande heter. Men innehållet i utredningen är spännande, som handlar om hur vi ska kunna jobba med att koppla ihop satsningar på vindkraft med introduktionsnät, hur vi ser anslutningarna att vara till andra nät, mätningarna på det här området och så vidare. Och syftet med det här är att göra det enklare att idag i framtiden investera i vindkraft. Den här utredningen går ut på remiss de närmaste dagarna, och det är viktigt att vi så snabbt som möjligt kan komma till konkreta förslag så att vi har lite nytta av det. Vi har också ett initiativ när det gäller planeringsmål för vindkraften. Energimyndigheten har ett förslag på 30 terawattimmar vindkraft, och man pekar ju där på den stora potential som Sverige har när det gäller just vindkraft. Och faktum är att svenska vindkraftverk har betydligt större utnyttjandegrad jämfört med andra länder där också investeringar görs på vindkraften. Och det är mycket glädjande, och det finns väldigt mycket förslag till olika projekt runt om i landet på just vindkraftsområdet som är både stora och viktiga för framtiden, och det är väldigt, väldigt roligt att se. Där finns både utmaning, och jag vill bara säga att energimyndigheten har spelat en viktig roll för att få fram vindkraftssatsningarna, både när det gäller forskning och utveckling, men också information i den här sammanhanget. Jag vill också lyfta fram vindkraftssamordnarnas viktiga betydelse, dels för att hjälpa till i processen ute i landet, men också ge inspel till oss vad det är som behöver förändras och förenklas för att vi ska få fram mer av investeringar i vindkraft. Jag vill också lyfta fram kommunernas viktiga roll när det gäller vindkraftsutbyggnaden eller energiutbyggnaden överhuvudtaget. Och jag tror att det är viktigt att kommunerna är förutseende och använder översiktsplanerna till att vara ett instrument som det ska vara, nämligen att i tid diskutera med sina medborgare vad och inte vad olika satsningar ska göras. Och jag tror att det är viktigt att medborgarna får vara med i den dialogen i ett tidigt skede. Vi har sett en hel del konflikter växa ima da bude majestone, da žužno guna, jer ona vidite da je opet kao ekonomisni, to je to nije da su bitna. Fadjelen je vidite da se ne ima sredi postoji od moga globala inicijativ kao nije. Da bude li ti se u nas, vi pristali u Ryssele, som hade ett av sina huvudtema att diskutera hur lokala utvecklingsgrupper runt om i landet kan vara med för att bygga ut vindkraft och andra alternativa energikällor runt om i vårt land. Och då är det nästa som vill vara med, och då ska vi också ställa oss och se till att få vara med. Transportsektorns energianvändning är kanske den största utmaningen. Här ser vi mest utländska vetenskaper. 95% av transportsektorn är beroende av fossila bränslen. Och som Thomas Åberg sa, oljepriserna har gått upp, men det är också så att utsläppen av de här fossila bränslena är det som skadar miljön allra mest. Vi är ett stort land, långa avstånd, och vi klarar oss inte utan bilen. Men vi måste ha smarta bilar som drar mindre, som sätter ut mindre. Och där har ju hänt mycket, mycket spännande saker på internationell bil- och fordonsindustri. När det gäller kommissionens förslag så säger man att det ska vara 10% förnyelsebar energi och biobränsle i den slutliga energianvändningen år 2020 på transportsidan. Och därför gör jag en del saker för att minska transportsektorns klimatbelastning. Utvecklingsskatter, regler, ekonomiska styrmedel som gynnar miljövänliga val. För ett år sedan så införde vi den så kallade miljöbilsregeln. Och det har lett till att miljöbilarna i januari stod för 36% av nybilsförsäljningen. Vilket är otroligt intressant utveckling på denna korta tid. Men det visar också konsumenternas vilja att faktiskt göra det. Och jag tror att inte minst den här delen har också pushat på bilindustrin i att snabba på utvecklingen av miljövänliga bilar. Vi kan se på från bilmässan i Genève. Det har skett ett ordentligt teknikskifte och ett ordentligt fokusskifte när det gäller just bilarna. Vi har också sett till att permanenta trängselavgifterna i Stockholm och vi fortsätter att utbyggnad av tankställen för biogas. Vi har fått ett annat utbyggnad så det är väl täckande, men vi behöver också få mer av biogas. Där ser jag också nya samarbeten med Västra Framlingslinjen i Stockholmsregionen, vilket jag tycker är väldigt, väldigt positivt. Det är också så att forskning på infrastruktur och annan utveckling inom det här området är väldigt viktigt att vi håller framåt. Det handlar också om att sälja alla generationens biodrivmedel. Och vi antog klimatmiljarden den senaste budgetproppen. Här finns 150 miljoner avsatt till biodrivmedel och vi kommer att behöva återkomma på det här området ytterligare. Vi har också satsat 400 miljoner kronor på forskning och utveckling när det gäller fordon med bland annat miljöanpassade bilar. Och vi kommer också i höst att presentera en infrastrukturproposition som handlar väldigt mycket om klimatvänliga transporter och hur vi kopplar ihop olika transportslag så att människor och gods kan transporteras på klimatvänligt och effektivt sätt över landet men också kopplat till övriga världen. Och det som är intressant med det vi gör är att världen är otroligt intresserad av det som Sverige gör. Vi har tagit en ledande roll när det gäller utvecklingen av hållbara transporter, nybara drivmedel, hybridfordon och annat. Och det är ju ganska naturligt eftersom vi har tillgång till biomassa, vi har tillgång till forskningsgrunden i framkant och vi har också framgång till fordonsindustri. Och jag vill verkligen att det här internationella insatsen för Sverige ska hålla i sig. Därför att här tror jag att vi har möjlighet att dela med oss av kunskap, men framförallt skapa vi på näringsutveckling i vårt land samtidigt som vi pratar om hållbara samhällen. Under det här året så har vi tecknat avtal med Brasilien där vi ska samarbeta kring biobränsleframställning och bilenergiintegrering. Brasilien är ju en föregångare framförallt när det gäller etanoltillverkningen. Och vi har en hel del att lära oss av varandra. Jag var i Kina för ett halvår sedan och pratade med Kinas första ledning om samarbete och jag hoppas att vi ska kunna också tänka ett avtal med Kina på det här området för att både inspirera dem att ta klimatansvar men också få möjligheter att göra affärer på det här området. I juli enligt Sveriges överenskommelse med USA en unik överenskommelse med Private Public Partnership som vill att Sverige får ingå med energiministern och energidepartementet i USA. Det handlar om samverkan med förnybar energi och det har varit mycket, mycket framgångsrikt. Michael Woods som är USAs ambassadör har ju som sin mission här, One Big Thing, och fokuserar väldigt mycket på cleantech-området och inte minst också på energiområdet. Jag sa att jag besökte Wirex, Washington International Renewable Energy Conference, och då tittade jag på presentation på CO2-neutrala lastbilar. Det samarbetet mellan Volvo Truck och Mack handlar om att ta fram miljövänliga fordon och alternativa bränslen. Och det här lyfter fram utav president Bush som ett mycket, mycket intressant samarbete för USA. Och Volvo fick också förtjänt reklam av president Bush för det arbetet som man gör. Och president Bush betonade i sitt tal till den här konferensen att Sverige ligger i trappan, att samarbetet med Sverige är unikt för deras del och att bland de länder som Bush nämnde i sitt tal så fanns Kina, det fanns Brasilien och däremot Sverige. Och jag tror att det är bra att höra det på det sättet att vi är en betydelsefull spelare internationellt och man tittar på oss. Och det är en del av att vi också bekänner och det är en värld vi bekänner i det avgående arbetet vi gör. Och jag tror att vi bara börjar på framgångsrikt arbete. Det är viktigt att se att vi kan koppla ihop klimatfrågan, energifrågan och näringspolitiken och skapa något väldigt, väldigt bra för Sverige och för världen som görs. Om vi kan få ihop klimatfrågan så måste vi spara energi. Och där kan alla vara med och hjälpa till. Vi kommer att se att energieffektivisering inte är något trumplats utan det kanske är det enklaste sättet att minska vår klimatpåverkan. Jag skulle ta in med varmvatten, fylla tvättan till bättre, köpa energieffektiva fönster, isolera bättre, stänga av sen vajknappar och annat. Ja, det finns ju rätt enkla medel metoder för att faktiskt spara energi. En företag som lägger en energikonsult några timmars genomgång av företag kan vara rejält med resurser och pengar för att få en bättre ekonomi i företag. Och transport och annat kan också ske på ett mycket energieffektivare sätt. Energieffektivisering är bra för miljön, men det är också bra för plånboken. Och det skulle jag kunna vara drivande i många sammanhang, både för individen och för hushållet, men också för företaget och fastighetsägaren. Jag har sagt många gånger att den sparade kilowattimmen är den mest effektiva och billigaste kilowattimmen. Och så är det fortsättningsvis och det är det vi ska komma på när vi också jobbar med energieffektivisering. Igår fick jag ta emot Mats utredning om energieffektivisering. Och syftet och uppdraget som man hade var dels att titta på energitjänstedirektivet där man säger att man ska nå ett mål om minst 9% energieffektivisering i 2016. Nu har vi ju fått en ytterligare uppgift, nämligen att minska energiförbrukningen, göra en energieffektivisering 20% till 2020. Och det har man också med i sitt utredningsmaterial. Utredarna har kommit fram till att det kommer att nå det här målet. Det finns en lönsam potential för ytterligare energieffektivisering i Sverige. Och det ser vi när vi tittar på både bostadssektorn, industrisektorn och transportsektorn att här finns stora möjligheter. Jag är övertygad om att vi kan nå den här målen och det är också en hörnspelare i den energipolitik som den här regeringen arbetar med. Det krävs ju flera insatser. Jag sa att vi hade satt en klimatmiljard och av dem så gick 310 miljoner till energieffektiviseringsåtgärder. Utöver det så finns redan tidigare 140 miljoner per år för energieffektivisering som framförallt går till energi- och klimatrådgivare runt om i vårt land. Men jag vill säga att energi- och klimatrådgivarna spelar en mycket viktig roll i att öka kunskapen kring de här frågorna. Både från hushållen men också från många små och medelstora företag som efterfrågar till kunskap. Också verktyg för hur man ska kunna energieffektivisera. Vi har också den regionala samverkan som är väldigt viktig i det sammanhanget. Vi satsar också teknikupphandling och marknadsintroduktion av energieffektiva produkter. Och det är bra ska vuxa fram i diskussionen mellan energimyndigheten, forskare, en energibolag som Fortum och Vattenfall. Och tanken är att man ska skapa ett energieffektiviseringshus och att det ska bli mötes- och utställningsplatser innovativa lösningar på det här området. Energieffektivisering i vardagslivet, ja, det är ju någonting som väldigt många frågar efter. Och det här ska vara en plats att marknadsföra Sverige som är energieffektiviseringsland, att också fungera som en mötesplats för utvecklare, forskare och innovatörer. Och jag tycker att det är ett otroligt välkommet initiativ och jag tror att det här blir en spännande mötesplats. Det pågår ju också lite andra samarbeten och andra initiativ runt om i landet som jag verkligen välkomnar. När det gäller vindkraft, när det gäller energiforskning och annat. Jag tror att det är bra också att se att offentlig och privat delar finansieringen i sådana här satsningar. Det finns ett starkt public partnership när vi ska göra de här delen. Och jag tror att det är ett bra sätt att stärka svensk konkurrenskraft. Jag tror också att frivilliga privata initiativ kommer att spela stor roll med att minska vår klimatpåverkan. Saab uppvaktade mig för inte så länge sedan, de allmännyttiga bostadsföretagen. Och de har då sagt till mig att ja, men vi kommer att effektivisera energianvändning med 20% fram till 2016. Och de har redan påbörjat detta arbete. Och de gör det med individuella mätningar i lägenheterna, de gör det med att utbilda sin personal så att de kan sköta lokalerna på bättre sätt. De gör det genom information och ökad medvetenhet. Vilket jag välkomnar väldigt, väldigt mycket. Och jag vet också att andra företag står i kö för att leverera liknande utmaningar. Då är det det säger att kunna spara en halvtimme per år framöver. Det är också spännande att se hur en basindustri på det sättet tar sig an en sån uppgift. Och det är viktigt att säga att man gör inte bara bra för klimatet utan man gör det också bra företagsekonomiskt därför att man tjänar pengar. Så ni har också varit en hel del sedan jag tog förra året och nu ökar våra takten. I dagarna så kommer vi att bjuda in till samtal där vi ska prata om de här målen som jag satt upp. Vi ska träffa företrädare för näringsliv, fackförbund, olika organisationer, kraftproducenter, forskare, civila samhälle för att bidra till en nationell handlingsplan. Hur ska vi gemensamt förena den här målen? Hur ska vi få en hållbar energi- och klimatpolitik? Hur ska vi samtidigt skapa jobb och företag? De här diskussionerna som vi ska ha ska läggas till de förslag som klimatberedningen alldeles nyligen presenterade. Klimatberedningen ska ju få förlitt. Och den breda dialogen med aktörerna kommer att följas av också en dialog med riksdagspartierna. Och jag tror att det är väldigt viktigt att se att en sån här viktig uppgift som att lösa de globala energi- och klimatmålen, det måste vi hjälpa oss med. Regeringen har sitt tydliga uppdrag, näringslivet har sitt tydliga uppdrag, de andra politiska nivåerna har sitt tydliga uppdrag, forskningen har sitt uppdrag, civila samhället har sitt uppdrag. Det är så här, vi har alla ett uppdrag i det sammanhanget. Vi har, tycker jag, under det här året också lyckats överförväntan som jag säger. Framförallt genom att vi ser att det finns en mycket större global uppställning. Och vi har nått resultat i EU. Vi är på god väg också att nå resultat när det gäller den globala överenskommelsen. Så den här var det först inom förra året. Och inbjuden utav Monica Wright för att hålla ett huvudantalande på den här Wright-konferensen. Rubriken för mitt tal var ett lands framgångssaga, politiska beslut för främjandet av förnybar energi. Och det var inte jag som hade satt rubriken. Och det är ju tacksamt när andra sätter en sån rubrik åt en när man ska prata. Jag berättar det här för att jag vill betona hur världen ser på Sverige. Vi är ett litet land men vi har ett väldigt gott rykte och ses som ett föregångsland. Vi tillhör industriländernas ledare i klimatarbetet. Och vi är redan en av dessa i världen att ta tillvara på förnybar energi. Och jag tycker att det finns anledning för många av er att sträcka på ryggarna och känna stolthet över att ni har bidragit till att Sverige har detta goda rykte. Men ni får inte vila på lagarna. För att som världens ledare så på det här området så har vi en nyckelroll. Vi kan visa vägen i kampen mot klimathotet. Vi kan visa hur man gör en nödvändig och hållbar energiomställning. Vi kan visa hur en low carbon economy kan fungera i praktiken. Vi har visat att vi har kunnat höja den ekonomiska tillväxten med 44% sedan 1990, men minskat utsläppen med 9% under samma period. Och det här imponerar på övriga värld. Vi ska också visa att det här är en konkurrensfördel, att det är en historisk möjlighet och vi ska ta tillvara den. Vi har tagit många steg för att öka klimathotets utmaningar. Vi har också berättat att vi har en ganska tuff väg framför oss. Vi gör inte det här för att det är lätt, utan vi gör det där för att vi vill visa ledarskap. Vi vill ha ledarskap och föredömet som världen som är behöver. Men vi gör det naturligtvis också för att stärka svensk industrins konkurrenskraft i världen. För omställning är inte bara för att kunna konkurrensfördelas, utan också ge jobb. Vi gör det också därför att vi ska kunna dela med oss av kunskap till den fattiga delen av världen som själv inte har ekonomiska förutsättningar att utveckla förnybar energi och energieffektivitet. Men vi gör det allra främst för de kommande generationerna. För vi som sitter här, vi som är experter på energi. Många av oss är mammor och pappor. Vi har söner och döttrar. Och vi vill ge samma friska vatten, samma rena andetag i arv till våra barn som vi en gång fick av våra föräldrar. Och när den första blåsippan sticker upp ur backen så den bara räcker glädje. Då ska barnen, precis som Elisa, plocka de små sipporna glatt, slusa sig hem under tog och skratt. Tack så mycket.
Tack så mycket.